lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om FFG på sociala medier. På Facebook och Instagram följer du oss för att hålla dig helt uppdaterad om vad som händer och om nyheter från FFG. På YouTube lägger vi regelbundet ut inspelningar från föreläsningar och temadagar. Nu senast från pastoraldagen om evangelium till det sekulära Sverige. Vi finns också i en annan podd, FFG-podden, med avsnitt varje fredag. Och till allt detta är vi förstås tacksamma för din gåva som du kan enkelt ge med en swish till nummer 123 100 8457. Men nu Daniel Johansson och Predikoverkstan.
Första årgångens evangelium för söndagen före domsöndagen kommer från Matteus 25:1-13. Vi inleder med att syna grundtexten. Det allra första ordet totte då syftar tillbaka på kapitel 24, verserna 44 och 50, nämligen människosonens ankomst. Verbet homoiothesetai står i futurum passivum men är här sannolikt deponent och därför med aktiv betydelse. Himmelriket kommer att vara likt. Deka parthenois, 10 jungfrur. Eftersom deka 10 är oböjligt och artikel saknas kan faktiskt parthenois åsyfta både kvinnliga och manliga jungfrur. Det senare är faktiskt fallet i uppenbarelseboken 14:4. Det är först i den följande relativsatsen som det klargörs att det handlar om kvinnor, haitines labosas, vilka efter att ha tagit. Lampas kan avse både en fackla, och så översätter Bibel 2000, och en oljelampa, så folkbibeln. Man skulle ju förvänta sig att det handlade om facklor om det inte var för att liknelsen tycks förutsätta att de brinner länge. En väl indränkt fackla skulle nog inte räcka mer än bort mot en kvart. Konstruktionen eis hyp antesinto nymfio till brudgummens möte uttrycker syfte för att möta brudgummen. Till vers 2 kan vi notera fronimos vis. Det har mött läsaren tidigare i Matteus 24:45, 10:16 och 7:24 om vi tar det baklänges i omvänd ordning. Moros dåraktig har mött i 5:22, 7:26 och 27:13 och jämför också med 5:13. Vers 5. Kronitsontos de to nymfio är en genitivus absolutus som kan vara antingen temporal när brudgummen dröjde eller kausal eftersom brudgummen dröjde. De två följande verben en nystaxan och ekathevdon är aorist respektive imperfekt. Och den senare imperfekten är troligen ingressiv. De blev sömniga och började sova, det vill säga de somnade. Det förra ordet här, nystatso, förekommer bara här i Matteus och i andra Petrusbrevet 2:3 i Nya testamentet. Vers 6, krauge geggonen, ett rop skedde. Geggonen är faktiskt perfekt men tycks här fungera som en aorist och det är inte helt ovanligt i Nya testamentet. Interjektionen i do, C, understryker brudkommens ankomst. Tyvärr utlämnas som vanligt, höll jag på att säga, i do i Bibel 2000s översättning. Vers 7, egerthesan, har passiv form, men är till sin funktion i första hand, i alla fall här, intransitiv och aktiv. Då reste sig alla jungfrurna. Man kan dock inte undgå att se en anspelning på Jesu uppväckande av alla döda. Då restes, då uppstod alla jungfrurna. Jag tänker mig en dubbel betydelse här. Verbet kosmeo har grundbetydelsen göra i ordning, men vad det innebär, ja det beror på om det är lampor eller facklor. I det förra fallet med lamporna så tog man ha putsat till lampan och dragit ut veken. Och troligen underförstås också att de tände den på nytt med tanke på att de ovisa i nästa vers talar om att lamporna håller på att slockna. Och det verbet spenintai står i presens passivum. Innebörden är väl just att de håller på att släckas. Vers 9, me poteo me archese. Bara här i hela Nya testamentet följs me pote av en dubbel negation, o me. Den exakta innebörden är oklar och det kan man se av det stora antalet varianter som finns till de här orden. Troligen är det så att me pote introducerar en negerande sats som uttrycker syfte och att den dubbla negationen sedan understryker den här saken. Jag tycker att det här uttrycks väl i Bibel 2000. Den kan aldrig räcka till både oss och er. Folkbibeln 98 är här för svag. Vers 10. Apergomenon de auton är en genitivus absolutus som är temporal medan de gick bort. Infinitiven agorasai uttrycker syfte för att köpa. I vers 11. Lägg märke till ropet kyrie kyrie, dubbel vokativ. Det är detsamma som i Matteus 7.21 och 7.22. Och så till sist i vers 13. Imperativen gregoreite är presens och uttrycker därför ett pågående vakande. Samma form används för övrigt i kapitlet före 24.42 och senare i kapitel 26, versarna 38 och 41. Liknelsen om de 10 jungfrurna följer direkt på och ansluter till Jesu eskatologiska tal i kapitel 24. I någon mån får man väl säga att det är en parallell till beskrivningen av trogna respektive onda tjänare som avslutar kapitel 24. I båda fallen dröjer husets herre, respektive här brudgummen. Liknelsen om talenterna som sedan följer i kapitel 25 är en naturlig fortsättning på liknelsen om jungfrurna och beskriver vad de troende gör i väntan på att brudgummen kommer. Vi skulle kunna dela in texten på följande sätt. Först har vi en inledning till liknelsen, det är i vers 1a, och sen det andra är vad som sker medan brudgummen dröjer, 1b till vers 5. Det tredje vad som sker när brudgummen kommer, versarna 6-12, och så en avslutande förmaning i vers 13. Men här är också möjligt faktiskt att finna en kiastisk struktur, och för den här se pdf-en till den här podden på vår hemsida. Inledningen till liknelsen liknar inledningarna till liknelserna i det stora liknelsekapitlet Matteus 13. Skillnaden är här att Jesus talar i futurum, himmelriket kommer att bli likt. Observera här att i strikt mening inte kommer att bli lik jungfruna utan snarare det som händer med dem. Det har faktiskt kommit ny forskning om innebörden i uttrycket himmelriket i Matteus evangeliet som ifrågasätter den vanliga uppfattningen att det bara skulle vara en from omskrivning av Guds rike, alltså i vilket Guds namn då undviker att nämnas. Jag har inte möjlighet att gå in på det här nu men hoppas att få tillfälle att återkomma till det. Särskilt den första delen av liknelsen förutsätter bakgrundskunskap om de judiska bröllopssederna, eller seden för den här tiden. Bland annat Joakim Jeremias och Kenneth Bailey har argumenterat för att liknelsen väl återspeglar bröllopsseden. Men faktum är att vi vet väldigt lite om den från samtida källor. Men enligt Bailey såg det ut på följande sätt. Familj och vänner, de samlas i och utanför brudgummens hem. Brudgummen och flera nära vänner till honom beger sig av till brudens hem i en annan del av byn eller en närliggande by. Där hämtar brudgummen bruden, sätter henne på något riddjur och tillsammans med vännerna så bildar de en uppsluppen parad som tar längst möjliga väg tillbaka till brudgummens hem för att så många som möjligt ska få se dem innan de kommer fram dit där gästerna väntar på att bröllopfesten ska börja. Och eftersom bröllop oftast äger rum under den varma delen av året så får själva festen äga rum när det blivit svalare på kvällen och framåt natten. Ofta är det vid den här tiden på åren också månsken, men trots det så lär kvinnor, unga såväl som gamla, bära lampor därför att både deras rykte och säkerhet hänger på det. I just det här fallet, Jesu liknelse, tar brudparets parad ovanligt lång tid. De fem visa jungfrurna har förutsett detta och har extra olja med sig. De ovisa har oklokt nog inte förberett sig för detta. Enligt Bailey så skulle den här rekonstruktionen kunna reflekteras i de läsarter, gamla syriska och latinska och kodex D, Besai, som också omnämner bruden i vers 1. Där står det så här, till brudgummens och brudens möte. Frågan är om den här rekonstruktionen är riktig. Det återstår definitivt en fråga. Varför behövde egentligen jungfrurna lampor om de befann sig utanför brudgummens hus? Något som Bailey argumenterar för. Lyste det inte tillräckligt där? Och kunde de inte bara lånat lite olja i brudgummens hus eller ha funnits i överflöd där inför festen? Eller om de mötte upp tidigare under paraden, vilket jag tycker är den naturliga läsningen. Vilken funktion skulle då lampan ha? De befann sig ju i ljuset av andras lampor. Behövde de olja för vägen hem senare under natten så hade väl de kunnat låna lite hos brudgummen. Jesu liknelser de återger ofta verkliga händelser, men samtidigt så innehåller dessa nästan alltid oväntade vändningar, överdrifter, dåraktiga ting och så vidare. När vi med säkerhet inte vet hur bröllop firades så är det också svårt att avgöra vad Jesus stoppar in överraskningarna den här gången. Det som ju ofta driver hem själva poängen. Man kan ju fråga så här, vad är bruden egentligen eftersom hon då inte tycks nämnas i de tidigaste texterna? Vad är brudgummen för någonstans egentligen? Var det normalt att brudgummen dröjde länge? Varifrån kommer jungfrurna? Vilken typ av ljus använder de? Kunde de fem ovisa ursäktas på grund av en oväntad försening eller borde de väntat att han skulle dröja? Kan man verkligen köpa olja mitt i natten? Och så vidare. Många frågor inställer sig till texten. En säker slutsats vi kan dra av liknelsen är att det är avgörande att på rätt sätt hedra och möta brudgummen när han kommer till bröllopsfesten. De fem ovisa respekterar honom visserligen som herre, för de kallar honom herre, herre. Men eftersom de inte hade brinnande lampor och deltog i processionen när han kom, känner han dem inte. Här kan vi ju notera likheten med Matteus 7:21-23. Är inte de fem visas vägran att ge av sin olja ett utslag för brist på nästan kärlek, kan man undra. Svaret på väl får väl bli nej, för skulle de dela med sig så skulle inga lampor brinna under positionen och huvudpersonen, brudgummens fest, skulle förstöras. Vad står oljan för egentligen? Matteus ger oss inget entydigt svar, så vi kanske inte bör spekulera. Men så mycket kan man väl säga som att oljan representerar just det som krävs för att man ska vara redo för Kristi ankomst. Här kan man ju se på Matteus evangeliet som helhet. Saligprisningarna i kapitel 5 och de utspridda på andra stället i evangeliet ger oss en nyckel. Här får jag hänvisa till genomgången för Alla helgons dag. Ånger och tro, uthållighet, villighet att förlåta och lida för Kristi namns skull är andra ting som sticker ut i just Matteus evangelium. Vi kan dra åtminstone fyra lärdomar från texten. Det första är en kristologisk. Jesus framställs här som brudgummen på den eskatologiska bröllopsfesten. Det finns inga exempel i de judiska messiasförväntningarna på att messias skulle vara en brudgum. Det var en roll som tycks vara helt och hållet reserverad för Gud. Så som Israels brudgum i den här liknelsen och på andra ställen, till exempel Matteus 22:1-14, gör Jesus anspråk på en gudomlig roll. Jesus är verkligen Gud med oss, så som Matteus inleder evangeliet. Det andra vi kan lära oss är att brudgummens sena ankomst antyder att det kommer gå åtskillig tid mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst. Samma poäng görs för övrigt i liknelsen som avslutar kapitel 24. Tredje saken, återkomsten, kommer att ske plötsligt. Då kommer det vara för sent att göra sig redo. Man måste vara redo. Eller som Jesus säger i avslutningen, man måste hålla sig vaken. Och det fjärde, det är att det finns ett innanför och utanför festsalen. Att få gå in med brudgummen innebär deltagande i den eskatologiska bröllopsfesten, den eviga glädjen. Att utestängas innebär evig förkastelse och fördömelse. Till sist en reflektion som jag hämtar från Gibbs kommentar. Varför manar Jesus hela tiden till ett vakande, till en väntan? Räcker inte bara med att hålla sig till honom som sin frälsare och så kommer han när han kommer? Gibbs ger fem olika svar som i hög grad baseras på Matteus evangeliets undervisning. Det första är att jag riskerar att förlora min tro genom att bli distraherad av allt det som tillhör den här världen. När man tar ner blicken från Jesus från väntan på honom, ungefär som när man tar ner blicken från målet när man går balansgång. Det andra är att jag riskerar att glömma vad min herre förväntar sig av mig. Vi har fått talanter till låns att använda i hans tjänst. Det får vi lära i liknelsen som följer efter vår text. Det tredje är att man kan visserligen se fram emot Jesus och ett möte med honom efter döden. Men man riskerar att glömma att Jesus faktiskt ska komma tillbaka till den här jorden. Man glömmer eller riskerar att glömma att den här skapelsen faktiskt betyder något för en kristen. Det fjärde, ser vi inte fram emot Kristi återkomst riskerar vi att ge upp inför alla de utmaningar den här världen står inför. Eller sätta all vår förtröstan till olika program för att rädda den här jorden. Men vårt hopp står till honom som har skapat och himmel och jord. Inget arbete gjort i tro på honom är förgäves enligt första Korinthierbrevet 15:58. Och ljuset i väntan på hans återkomst kan vi nu leva vår tid här på jorden. Och det femte, att se fram emot Kristi återkomst, det är att se fram emot den dag då han är med oss fysiskt. Även om han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut och vi får tro det, är det en annan sak att också få se det med våra fysiska ögon och erfara det med hela vår varelse.